Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, välkommen till en ny MotoGP-podd, den här gången nummer 136. Med mig Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Och nu är vi tillbaka i ditt garage, Andreas. Hur är känslan idag?
Det är bra. Det är alltid bra när man hör den här signaturmelodin, Viaplays signaturmelodi. Då vet man att då är det så gott som live.
Mm, eller hur?
När den slutar.
Och jag gillar att sitta med lurar över öronen, då känns det som vi brukar sitta och jobba tillsammans.
Det ska du snart få göra också, det är bara 3 veckor kvar nu. Sen åker vi till Qatar, för vi kommer vara på plats där.
Ja, det ska bli roligt. Då känns det som att det börjar på riktigt säsongen. Mm. Och just vara på plats på, ja. Det, annars så kan det kännas för mig lite avlägset. Men som du säger, att vara på stället och känna dofter och höra ljud framförallt, det blir kanon.
Det brukar vara ganska kul, de här fotograferingarna som sker på torsdagen, klassfotograferingarna. Mm. Det brukar vara ett avslappnad stil då bland förarna och teamen.
Och är man själv lite beredd där, så går det ju att faktiskt komma närmare förarna än många andra tillfällen just oplanerat.
Mm. Ja, det gör det.
Det brukar vara lite uppsluppen stämning.
Kom ihåg för något år sedan när du grep tag i Dovizioso där och skulle ställa någon fråga. Mm. Fick du, till och med du, titta ner på honom.
Apropå min längd, eller vad?
Nej, jag tänkte mer på hans längd.
Ja, men det är bra för mig som är lite lätt under medellängd i Sverige. Man kan känna sig riktigt lång i MotoGP-depån, ja. Faktiskt. Nej, men det är bra tillfälle och skönt, och man känner verkligen att det närmar sig. Och frågan är vad förarna känner nu då efter att ha genomfört sina tester. För det blir inga tester inför, det blir inga fler tester inför första racehelgen nu.
Nej, det är slut nu med tester. Avslutades igår, söndag. Idag är det måndag.
Mm. Och första testet, Malaysia, där har ju förarna och teamen väldigt mycket data att gå på. Men nu är det helt nytt med Indonesien här. Och vi kommer ju komma in på det i den här podden, vad som hände just på testerna. Men vad säger du själv om att förlägga ett par av testdagarna nu när det är så mycket nytt på cyklarna också till en helt ny bana?
Ja, jag har ingenting att säga egentligen om det. Det var som det var. De har sagt att de skulle dra ner på testerna. Det gjorde de. De körde 2 dagar sepang, 3 dagar här nu på en helt ny bana med lite tveksamma förhållanden. Och nu är det dags för race. Och ja, det är bara gilla läget helt enkelt.
Ja, det ska bli spännande att se vad fabrikerna väljer för konfigurationer på nya motorerna. För det är framförallt de som är viktiga här i försäsongstesterna. Tillsammans med allt annat runt omkring. Men det är de som sen kommer att vara frysta.
Mm.
Vi har ju också startnummer 36 att snacka om idag. Testerna som sagt var framför allt. Och sen på nyhetssidan i övrigt ganska lugnt läge, för att det har varit mycket skriverier såklart om och analyser av testandet. Men jo, I övrigt ganska lugnt för tillfället.
Ja, exakt. Inte mycket silly season än. Trodde att jag skulle dra igång redan faktiskt. Det var ryktet där om Bagnaia som skulle förlänga under förra veckan, men fortfarande ingenting officiellt och fortfarande inte förlängt någonting där. Men det är annars sånt som vi ser där i januari, februari. i och med att de flesta kontrakt nu går ut. Det är väl inte många kontrakt som inte går ut. Det är Brabinder, Marquez och Morbidelli. Kanske någon till.
Vad tycker du om det här tidiga kontraktskrivandet då?
Ja, det är ju som det är helt enkelt. Men det är klart att ibland kan det kännas lite konstigt att innan säsongen har dratt igång så är det för kontrakt för nästa år. Men det är ju så där. You snooze, you lose.
Men det skiljer sig ganska mycket åt från andra sporter. De har ju andra fönster med sina kontraktskriverier och ofta är det väl kopplat till säsongsuppehåll om inte annat.
Ja, det finns ju transferfönster i de flesta lagidrotter i alla fall. Och ja, det kanske är någonting i framtiden. Jag vet inte hur de skulle kunna kontrollera det heller, men det kanske går.
Ja, du, ska vi dra igång dagens ämnen tycker du?
36 va?
Mm, startar med 36. Vad har du för relation till 36?
Ja, den som poppar upp är ju givetvis inte regerande världsmästare, men för den världsmästaren 2020, pandemiårets världsmästare, Johan Mir.
Ja, det är det som poppar upp i mitt huvud också. Är han en person som, en förare som sticker ut i mängden tycker du, eller?
Ja, jag vet inte vad man ska svara på det där riktigt. Förra året, han blev trea förra året i mästerskapet och sen vann han då 2020. Jag tycker han gör vad han kan lite, men jag tycker fortfarande att han var kanske lite överskuggad av Rins förra året. Nu vet jag att Rins kraschar alldeles för mycket, men på ren speed så vet jag inte om han var så mycket snabbare än Rins faktiskt, men jag tycker Mir har någonting extra ändå. Det visar han när han blev världsmästare och det ska bli väldigt spännande att följa honom i år. Dels för att han vill ju klättra från sin tredje plats givetvis. Suzuki verkar bättre. Och även hans kontrakt går ut. Så ska vi prata silly season så är ju han en absolut nyckelspelare i vad som kommer ske till nästa års förarmarknad.
Men det kan man ju se ganska tydligt just på förarmarknaden att det är som en pyramid och de här, som du säger, nyckelförarna måste ju bestämma sin väg först. Innan dess så sker ju ingenting annat.
Nej, exakt. Och jag skulle säga att Mir är en av, ja, kanske den hetaste faktiskt, innan det kommer hända grejer bland resterande förare. Så kanske han är nummer ett att få bestämma sig. Och framförallt är det ju Honda då som har legat på ryktesvis för att signa Mir.
Det där är ju lite läskigt. Alltså jag tycker man blir påminn om det där gång på gång när förarna skriver kontrakt. Och det var det jag var inne på också här med att skriva tidiga kontrakt. För de vet ju inte så mycket om cyklarna som de skriver. Om de nu byter fabrikat så vet de ju inte egentligen vad de hoppar på fullt ut.
Nej, och jag tror att det är därför som det inte har hänt så mycket heller. För att det har hänt så pass mycket på maskinmaterialet till den här säsongen i och med att vi har haft ett fryst reglement. Så jag tror alla förarna vill nog känna på det materialet man sitter på först innan man gör någonting. Den enda som har varit kritisk redan från start är ju Quattararo.
Mm. Ja.
Men nu pratar vi Mir.
Ja, vi pratar 36. Mir. Ja. Och han kommer ju precis som många nu i det här mästerskapet ifrån de här matarserierna, Red Bull Rookies Cup bland annat och även då Moto 3 och Moto 2. Han är ju GP-förare fullt ut, eller hur?
Visst är det så. Och Quattararo och Mir har ju varit teamkompisar, det var de under säsongen 2016 i Leopard Racing. 2017 så tar ju då Mir världsmästartiteln i Moto 3. Kliver upp direkt till Moto 2, gör en säsong där 2018. Slutar på en sjätte plats totalt. Och sen så då tre säsonger nu i MotoGP, varav då andra säsongen i MotoGP så blir han världsmästare. Så att det är riktigt, riktigt strångt gjort av Mir och det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa hans karriär. Och hans säsong den här framförallt.
Men det som kännetecknar, jag tänker på säsongen när han tog sin titel här då i MotoGP, det var en enda seger på den säsongen. Och det är ingen förare som sticker ut körmässigt eller spektakulärt, utan han gör sitt jobb och gör väldigt få misstag. Men han vann ju mycket fler race när han körde Moto 3 och tog sin titel där. Borde han inte har han inte någon växel till, tänker jag?
Jag tänker att han har det också. Och jag tycker inte vi fick se den förra året. För som jag sa så tycker jag Rins var lite snabbare varvtidsmässigt. Och jag värderar inte Rins högre som förare än vad Mir. Utan jag tror inte Mir fick ut sin fulla kapacitet under förra året. Det har med Suzuki att göra, vilket jag tror att det hade. Jag tror helt enkelt att det var det som var problemet för hans del att han inte kunde försvara sin titel. Men som du säger, 2020 när han blev världsmästare så tog han ju flertal pallplatser med bara en seger. Men i Moto 3 där visade han ju vilken racecraft han har där med ingen pole position om inte jag minns fel. Och sen så tog han 10 segrar. Medan Martin, de körde ju mot varandra. Det var ju tvärtom egentligen att Martin hade 10 pole. Men det hjälpte ju inte. Så där visade han verkligen ja, men hur bra han är på att racea. Ja.
Mm. Och apropå då med Suzuki här kontra något annat märke för Mirs del. Nu har han ju bara kört Suzuki i stora klassen och han åkte ju även ja, man kanske inte ska jämföra tillbaka då till Moto 2 men det handlar om man till exempel väljer en V4, det verkar ju vara ganska stor skillnad i hur man tar sig an banorna och körstilen. Hur är hans körstil då för att matcha en annan typ av motorcykel?
Jag tror att han har väldigt bra förutsättning att kunna passa på en V4 också. Han har en ganska aggressiv körstil, vilket man bör ha om man ska köra en V4 jämfört med då de här höga kurvhastigheterna som man behöver i rad 4. Men Suzuki på något sätt har ju de är ju någonstans mitt emellan Yamaha och en V4 om man får säga så då. Yamaha då med rad 4 också. Mer effekt har vi sett i år på Suzuki.
Mm. Möjlighet att bli världsmästare igen då, tror du det?
Mm, ja, jag skulle säga att han är en utav de fyra. Om jag ska utse fyra favoriter så är han en utav dem. Faktiskt.
Och vad är det som mest talar för att Mir ska ta ytterligare en titel då?
Han är ju dubbelvärldsmästare till att börja med. Han vet hur det känns att vinna. Plus att jag tror att, som vi har sett på testerna hittills, så ser Suzuki lite bättre ut i år än förra året. Och kan de då få ordning på kvalen? Kan de få ordning på däckslitaget? Ännu lite mer med hjälp av de här nya däcken, det pratade om i förra veckans podd, så kan det gå bra.
Mm. Jag har ju varit inne på det här att Suzuki kanske är lite handikappat med två cyklar bara kontra nu till exempel Ducati som bara växer och växer och blir fler och fler motorcyklar. Tror du att det här är någonting som Mir har i åtanke när han väljer att stanna kvar eller att skriva på för något annat fabrikat?
Ja, extremt svårt att veta faktiskt. Du brukar ju dra upp det där med två cyklar hela tiden och jag funderar inte så mycket på det för det är som det är. Det går inte att göra så mycket åt det. Men när man just tänker framåt, då kanske det kan spela in som du säger. Att om man tänker i framtiden, men det gick ju bra 2020. Så.
Mm, de har ju legat högt upp länge så Suzuki samtidigt.
Ja, jag vet inte om man ska... Ja, det är svårt.
Ja. Du... det slår mig när vi sitter och snackar här nu att det finns ju faktiskt ett namn till på startnummer 36. Har du tänkt något mer på Mir i det här fallet eller?
Nej.
Nej. För en som också har kört med 36 och nu blir det ju
minus dåtid. 36.
Mm, precis. Mika Kallio slog det mig precis när vi satt och snackade. Han är inte helt avpoliterad även om man inte kör som ordinarie så är han ju med i testverksamheten på KTM.
Mm. Ja, testade i Sepang.
Ja. Vad minns du Mika Kallio från då? Eller för?
Att han tappade titeln med 5 poäng mot Gabor Talmachi i 125.
Ja, det är ju kanske det som är, det är kanske det som är mest tydligt faktiskt. Men lång och trogen tjänst i MotoGP-sammanhang, det kan man ju inte säga annat.
Nej, verkligen.
Nej, men du, ska vi släppa startnummer 36 här?
Tycker jag.
Mm. Och det här med testandet då som är en viktig faktor men som har stadigt minskat antalet testdagar och du och jag har utanför podden ofta pratat om det här med att det är väldigt svårt att utläsa någonting från tester för man vet inte vad förarna har för eller vad teamen har för upplägg och vad man egentligen testar och hur mycket man laddar och så vidare och vi såg ju till exempel också eftermiddagen i Malaysia senast här när det började regna innan alla hade kunnat lägga snabba varv. Och hur viktigt är ett snabbt varv kontra en race-simulering? Det får vi ju se längre fram här nu när säsongen snart drar igång. Men 5 dagars testande officiellt har man genomfört nu då. Varav Malaysia och Indonesien har varit värd för de här två testerna. Om vi då tittar på det senaste testet i Indonesien här, då var det Honda i topp plötsligt med Pol Espargaró.
Mm. Förutsättningarna först på banan, ska vi dra dem?
Ja, jag tycker det, eftersom att det är en helt ny bana och det var ju ja, det var speciella förutsättningar åtminstone den första dagen.
Precis så där var det.
Mm, det var det.
Asfalt som inte levererade greppet. Det var ju extremt smutsig banan, det såg vi. Jag såg de där bilderna från regnkörningen första dagen. Det var ju helt otroligt mycket. Det såg ut som att man har kört cross.
Ja, exakt.
Nästan
så
värre.
Mm.
Jag har ju sett renare krosshojar än vad de där hojarna var.
Ja, ja. Stadionkrossen till exempel, det är ju helt rent.
Nej, men helt sjukt skitig bana. Mm. Man såg vissa provstater de gjorde, det bara dammade. Så extremt lite fäste var det ju i banan.
Mm.
Och det var ju så illa så att de var ju tvungna att komma överens om att vi ska köra 20 varv. Alla måste köra 20 varv. Bara för att rensa och göra rent banan så gott det gick.
Något som slår mig då, varför har man inte någon slags tvättputsning, spolning utav banan innan här? Är det svårt att genomföra, tror du?
Uppenbarligen. Det borde ju inte vara det.
Det borde ju inte
Nej,
vara
det. Nej, jag tycker inte det heller. Det här var, som jag har förstått det som, så kommer det här med regnet helt enkelt som drog med sig den här leran, smutsen, dammet ut på banan. Och det regnet kom ju under sista natten egentligen, eller natten innan testerna skulle dra igång. Men de var ju väldigt dåligt förberedda för det, kan man ju inte säga annat.
Men du, vi ser ju det här på olika banor. Jag tänker på Misano när vi var där i höstas. De här sandstormarna som kommer söderifrån från Sahara och så regnar det ner och det blir väldigt dammigt. Och det är ändå en anläggning som har funnits sedan länge, så det är ju inte... Det är inte bara kopplat till det här med att det är en helt ny bana heller.
Nej.
Till viss del såklart.
Men det här var extremt. Så delvis det, vilket gjorde att hela testet sen gjorde ju att man hade bara en meter att köra på där de andra hojarna hade kört och lagt ner lite gummi i asfalten. Var man utanför det så var det i princip krasch. Vi såg också på förarna som hade stora blåmärken både på hals och på armar. Så Banjaya såg jag någon bild på hans ena biceps där. Det var en sten helt enkelt som hade upp och träffat honom där. Och det är ju inte bra, givetvis. Och det har med mig asfalten att göra tydligen. Att asfalten är lite undermålig och att däcken helt enkelt driver upp stenarna ifrån asfalten. För att asfalten då har lite för lite bindemedel eller något liknande.
Mm, ja, och det har vi ju sett också, skillnad i asfalt. Det finns ju olika exempel på katastrofasfaltering. Även om det inte har handlat om stenar som far iväg, så har det varit bristande grepp i regn. Och det är stor skillnad på asfalt och asfalt.
Mm. Ja, många är ju lite oroade vad som kommer ske när man har 24 hojar bredvid varandra helt enkelt. Och i race-sammanhang, vad som kommer hända då. Ja, det är lite oroväckande, tycker jag.
Mm. Ja, säkerhetsmässigt är det ju absolut inte bra om det far iväg delar.
Nej, jag får hoppas att de kan göra någonting åt det där. De har ändå kört superkväm där i höstas. Borde ha kunnat fått lite erfarenhet hur det verkar, men det kan vara asfalten helt enkelt som börjar ge sig redan.
Intressant att du nämner det där med superbike, för att då finns det också tider att jämföra mellan. Hur ser det ut tidsmässigt där om man jämför?
1,8 sekunder ungefär långsammare kör då Super-KVM än vad MotoGP gjorde nu. Ungefär jämförbara tider.
Ja, det är ju det. Det kan ju inte vara det som avgör den här att asfalten delar upp sig och flyger iväg i små bitar.
Nej, det har jag svårt att se. Jag såg att någon av journalisterna var inne på den linjen, men det tror jag inte.
Men vad kan man förvänta sig då vädermässigt här i Indonesien? Vad var det för, du snackar regn här nu såklart, vad är det för temperaturer och förhållanden i övrigt då?
Men det var ganska bra förhållanden ändå. Badväder, det såg vi inte minst. Så det var ju ganska varmt för förarna givetvis, och det kommer det ju vara också när vi kör race där. Vi ska komma ihåg att andra racet går ju där. Andra racet redan, så det är bara Qatar. Sen är det 20 mars, då är det race här. Så att det är snart. Och det är därför det blir lite bråttom då att försöka fixa i ordning banan helt enkelt. Några av förarna krävde mer eller mindre att kurva 1 skulle göras i ordning, men ja, vi får väl se.
Mm. Men du, in på själva resultaten här då utav testerna. Vi sa kort då att det var Honda i topp med Paul Espargaro. Sen var även Marc Márquez med i topp 10. Det man kan konstatera också när man tittar i resultatlistan, tiderna är fortsatt väldigt jämna hela startfältet igenom.
Ja, det är 24 förare som var på plats och testade, och topp 21 är ju inom 9 tiondelar. Extremt tajt. Sen har vi tre förare som sladdar lite grann. Det är Raúl Fernández, 1,3 sekunder efter. Fernández som inte körde sista dagen, han körde några enstaka varv efter att ha gått omkull dag 2 rätt ordentligt. Och sen är Remy Gardner då med sin brutna arm som är 1,5 efter, och sen är det Darren Binder då som avslutar listan, han är nästan 2 sekunder efter.
Och det är rookies allihopa här som du nämner.
Ja, det som är lite intressant med listan här att de fem som är sist, det vill säga då Besecki, Dijen Antonio, Fernández, Gardner och Binder, alla de fem, de är rookie. Och det är väl inte helt oväntat då att man som rookie är i slutet av listan. Det som är lite ovanligt ändå är att det här är en helt ny bana. Ibland så brukar vi se då att rookies kan vara med bättre än sen när man kommer till en vanlig bana. För här är det ändå, när de kommer dit så är det lika förutsättningar. Det är ingen annan som har varit där heller och kört. Men ändå så är de då sist, om man säger så, fem sist. Så att, ja, än så länge är det inte någon av dem som sticker ut.
Nej,
faktiskt.
Nej, och vi har också sagt det tidigare när det har varit såna här reglementesförändringar. Då blir det också på något vis utjämnat skillnaderna mellan fabriker och märken och förare. Och inte ens det har hjälpt till i det här fallet.
Nej, inte i det här fallet. Och tittar vi på den föraren som är precis framför de här fem rookiesen på 19:e plats. Där hittar vi Dovizioso som är mest erfarenhet.
Mm. Men däremot en säsong, eller...
En halv säsong borta.
Ja, precis. Mm. Ja. Frågan vad det säger här för fortsättningen.
Ja, vi kommer väl in på det kanske när vi pratar jamba sen.
Ja.
Men Honda först då.
Ja.
Honda har ju tagit stora kliv. Inte bara med att Paul Espargaró och toppar listan. Det på ett sätt så är det pricken över i-et för Honda och deras försäsong, vilket ser väldigt, väldigt bra ut. De har kommit med en helt ny cykel. Det har vi sett på bilderna, det sa vi förra veckan också. Den har ju knappt några likhet egentligen jämfört med förra årets cykel. Och den verkar passa Paul Espargaró mycket bättre. Det verkar vara han som mest, än så länge åtminstone, har dratt nytta av att det är ett helt nytt koncept. Han kan köra precis som han vill, med mer broms och bakbroms och så vidare, som gör att han kan köra på ett mer avslappnat sätt helt enkelt.
Ändå förvånande tycker jag att han är så pass långt före Marc Márquez i det här läget. Även om då Márquez hade ett avbrott i slutet på säsongen med skada, så sticker ju, precis som du säger, Paul Espargaros tid på testet, det sticker ut ordentligt.
Han är 4 tiondelar för Márquez då. Márquez är på 9:e plats. Márquez, jag skulle inte dra för stora växlar av att Márquez är 9 och Paul Espargaró och toppar, för det här är ett test. Då har man testat helt olika saker faktiskt. Så att, nej, om man säger så här, vem tippar jag utav de två som kommer högst upp i Qatar om båda kommer i mål? Ja, då är det ju 100 fall av 100 så tippar jag ju Márquez.
Jag tror att det blir viktigt för Paul Espargaró att få en bra start på säsongen åtminstone. För att han är ju lite så, i alla fall som jag känner honom, så är han en känsloförare. Och går det bra och medvind och han känner att han har förtroende för cykeln och gör lite resultat direkt här, så kan ju det ge medgång fortsättningsvis på säsongen. Sen tror jag precis som du att han kommer få tufft jämfört med Márquez under full säsong. Men för annars kanske han också sitter lite löst på det här kontraktet.
Mm. Ja, visst. Absolut. Vi pratade om Mir här inledningsvis, och Mir är ju som sagt linkad ganska hårt till Honda. Och det är inte Márquez som kommer försvinna därifrån. Och Mir kommer inte nöja sig med en satellitstyrning, utan det är ju fabriksstyrning i Repsol Honda som gäller för hans del. Så det är ju Paul Espargarós plats som hänger löst helt enkelt. Så att det är klart att han har mycket att köra för i år. Framförallt inledningen av säsongen skulle jag säga, Paul Espargaró, och behålla den här styrningen han har. Men det ser bra ut för Honda. Enda lilla kanske, om man ska hitta någon liten nackdel i hur Honda ser ut, så är det kanske toppfarten som inte riktigt kanske är i Ducati-nivå. Men i övrigt så ser den bra ut, Honda. Ett stort steg framåt.
Mm, det tror jag de behöver också. När vi tittar på totala resultaten, fast det har vi också diskuterat, om man ska luta sig mot en förare eller om man ska kunna ha flera som...
Ja, och det har inte varit speciellt mycket krascher heller för Honda förare under försäsongen. Det var 2 krascher för Marcus den första dagen. Ja, det är varning för Honda, skulle jag säga, och framförallt Marcus då, när han börjar komma under full med den här cykeln. Han tog 3 segrar förra året också. Ska vi inte glömma.
De andra 2 Honda-förarna, då, Nakagami och Alex Marquez, kan de ha något
svårt att bedöma med det här? Svårt att bedöma, faktiskt, än så länge på testet. Men överlag ser Honda-förarna ganska nöjda ut. Ja, vi får se.
Mm. Det är Honda, och 2 då tidsmässigt eller placeringsmässigt Yamaha med Quartararo högst upp av förarna, regerande världsmästare. Och som vi snackade i tidigare podd om, så har Quartararo då efterfrågat högre toppfart framförallt och mer effekt i motorn. Är det någonting som går att utläsa från det senaste testet?
Att man har fått... Han själv är rätt kritisk. Quartararo är, alltså, återigen, vi sa det redan förra veckan, han är fortfarande ganska kritisk mot Yamaha, att de inte tar det här steget. Och rapporterna på plats, även från andra journalister som är där, även från han själv, säger ju att Yamaha inte tagit det här klivet. Dock så är de 2 här, och tittar man race pace-mässigt, där ligger han riktigt högt, Quartararo. Men återigen, om de inte har tagit ett kliv, för alla andra har tagit ett kliv, åtminstone 4 av 6 tillverkare. KTM är vi lite osäkra på, vi kommer till dem, men de andra 4.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
De har tagit ett kliv framåt. Har inte Yamaha gjort det, då kommer de få problem. Och det har vi varit inne på 100 gånger nu, med att de måste ha sin kurvhastighet. Får de inte sin kurvhastighet, då tappar de alltid där, och då blir de som lätta byten helt enkelt på raksträckorna av de andra märkena.
Och så måste man som Yamaha för lyckas med kvalet också då.
Exakt, du måste stå långt fram. Och är du då 1/10 eller 2/10 för långsam, då startar andra led och då kommer du få problem. Och det fick han inte förra året, för att han var så pass stark i kvalen. Och Yamaha funkade ändå tillräckligt bra. Men har de andra tagit ett kliv, vilket de har gjort, 2 års utveckling, det är klart att till slut så kommer det att bära frukt för de andra, då kommer de vara i problem, och då spelar enskilda varvtider och även race pace spelar inte jättestor roll där. Så ja, det vi får se, men jag tror att de är lite i trubbel, Yamaha. Och tittar man på, det är ju bara än så länge Quartararo som levererar. Morbidelli, han är 5 visserligen på det här testet, men 1 enskilt varv. Han låg långt ner på listan med bara en kvart kvar ungefär på testet. Och sen har vi då Dovizioso på en 19:e plats. Och sen där och mindre på 24:e. Så att, och tittar vi toppspeed, ja, då är de sist.
Så inte mycket uppbackning där bakom då. Möjligtvis då om Morbidelli hämtar sig här. Att vi får hoppas att hans tider ifrån försäsongstesterna inte avspeglar hur snabb han egentligen är. För att de sitter ju ändå på samma material, eller ska ha samma förutsättningar i år.
Mm. Ja, nu är han ju dock femma då, Morbidelli, på ett enskilt varv. Men ja, det ser inte klockrent ut för Yamaha. Det gör det inte, men ja.
Svårt igen.
Ja, det är svårt igen. Mm. Men Quartararo har ju varit väldigt, väldigt kritisk, faktiskt.
Ja, vi får se om man har fog för det då, eller om det är någonting som sorterar ut sig under race-distans. Men samtidigt, han var kritisk mot sin race-simulation också här under senaste testet. Mm.
Ja, och hans kontrakt går ju ut, och han är ju också en, tillsammans med Mir, kanske nyckelspelare i just silly season. Och som det ser ut nu så verkar han inte vara redo att förlänga med Yamaha. Frågan är var han ska gå någonstans.
Ja, jag sitter också och funderar på det. Ja.
Ja, det där är jätte... Jag ser större möjligheter för Mir att kunna flytta på sig till ett annat märke och göra bra resultat än vad Quartararo har.
Quartararo hade ju dessutom... bakåt i tiden så har ju han haft en massa säsonger med byten av team, byten av... Det kändes på något vis när han kom till Yamaha och till i och för sig då Petronas-teamet som att han hade hittat hem och hittat någonstans. Att han kanske borde bygga på det här istället.
För mig känns det som att Quartararo och Yamaha är perfect match. Det går inte att få en bättre matchning än vad de två har tillsammans. Och jag känner att Quartararo behöver Yamaha mer än vad Yamaha behöver Quartararo.
Jag är också inne på
det. Känner jag.
Att han, ja, för det är så viktigt det här med samspelet. Eller, ja, men totala. Hur funkar det i skallen? Hur funkar det tillsammans med dem man samarbetar med? Och hur funkar känslan på motorcykeln? Borde det vara lättare att åtgärda lite ren fart från motorerna på Yamaha än att byta alla parametrar?
Så känns det verkligen. Så känns det. Och var ska han gå någonstans? Det är det som jag... Ja.
Men jag är samtidigt lite förundrad över att Yamaha inte kan, att de inte kan få mer fart ifrån den. För att jag menar då...
Ja, men det har ju alltid... Det snacket har ju varit. Det har ju varit i 15 år.
Ja, jämnt.
Jämnt, om Yamaha har en stoppfart.
Ja.
Och det har gått bra ändå.
Ja. Ja, men just att man är lite sårbar, som vi är inne på, kontra kvalet. Och nu har ju ändå... Men det senaste reglementet så har ju ändå tiderna, det är komprimerat så här hela fältet. Det finns ju inte riktigt de där utrymmet för att reparera en miss under kvalet eller under träningen. Plötsligt så står man där på hälen och är lite bakom och kommer inte med något.
Det har ju gått, utvecklingen har ju gått så också mot, nu har vi 8 Ducati-cyklar på griden till exempel som går på som ett skott på rakan, så att det har ju gått lite mer åt den utvecklingen också, och där är de inte riktigt med.
Nej.
Ja, det ska bli spännande att följa där mellan Quartararo och Yamaha. Jag känner en liten spricka där emellan ändå. Och frågan är som sagt vad som händer härnäst då. Du kan kritisera ett japanskt märke till viss del, men när du går över gränsen då åker du ut.
Det blev ju väldigt tydligt förra året.
Väldigt tydligt.
Eller hur? Mm. Men för Vinales del, och för då bara göra en litet inlägg där, så verkar det som att det rann över för, ja, som du säger, för många gånger. Men frågan är om inte han nu, han är ju odelat positiv när han är på Aprilien plötsligt. Mm. Det kanske var ett nödvändigt byte från honom.
Det var det då.
I alla fall att han kanske inte kunde nå den här VM-titeln.
Han hade kört fast där.
På något
sätt.
Det
blev ju så, ja.
Ja. Ja, det är Honda och Yamaha. Två japanska fabrikat. Och sen var du inne och snuddade vid Ducati. Och där var det oväntat namn som toppade från Ducati-sidan.
Mm. Marin är det som är den bästa Yamaha, eller den bästa Ducatin. Och det satt han ju på dag 2. Lyckades alltså inte förbättra då under dag 3. Sitter på den senaste specifikationen.
Luca Marin är alltså yngre bror till Valentino Rossi. Och i nystartat team för året. Vad tror du ligger bakom att han är så snabb just vid det här tillfället då?
Mm. Bra fråga.
Ja, eller hur? Mm. Jag bara fortsätter att...
Ja, du bara matar svåra frågor.
Ja, eller hur?
Bra fråga, men som sagt, det skiljer inte överdrivet mycket. 1,5 tiondel ner till nästa Ducati som är Bagnaia då på en sjätte plats. Varför just Marini toppar? Jag kan inte svara på det. Men det känns ändå som att de har fått lite bättre ordning på den här nya 22-varianten av Ducati än vad de hade i Sepang, där de kändes lite på bakfoten. Nu är det, om vi tittar, Bastianini då, som är nere på en 13:e plats, visst ligger man en halv sekund efter, men han är dock inte snabbast eller uppe i toppen och bästa Ducati som han var i Sepang, utan nu lite längre ner. Där vi kanske förväntade att han skulle vara. Det som är kanske lite oroväckande ändå, det är Miller.
Ja, han är långt ner.
Vi pratar om de fem rookiesarna som är i slutet på listan. Sen var det Dovizioso då på 19. Sen är det Miller efter det, eller precis framför det. På en 18:e plats. 8/10 efter Paul Espargaró.
Och pratar vi kontrakt som vi gjorde nu med övriga förare, och att Bagnaia är en nyckel för Mir, lika så Quartararo. För Millers del så är det ju också lite kniven på strupen i år, för det finns ju bra återväxt på inom Ducati också.
Det gör ju det, för Ducati kommer ju inte med största sannolikhet i alla fall, om de kastar ut Miller så där de inte tar någon ifrån något annat märke, utan då lär de ta det ifrån sitt egna led så att säga då, med troligtvis Martin. Det är väl det som ligger närmast till hands. Men vad ska då Mille ta vägen? Han kan också bli en spelare om det nu blir klart att han åker ut. Det är inte klart, långt från klart. Men om han gör det, var ska han gå någonstans då? Och det är ju frågan.
Mm, och att han ligger så långt ner här, det är... jag tänker på hans racecraft och vad han, de stegarna kvar att ta, så handlar det om att hålla liv i däcken. Och då har du annars det här med att köra enstaka snabba varv kanske varit ändå hans styrka. Så jag blir också lite förvånad att han är så här långt ner nu på testet.
Ja, behöver inte dra för stora växlar.
Nej.
Men han är på en 18:e plats. Ja. Kan konstatera det.
Annars då, Ducatin och tekniken, den var vi inne på i vår förra podd, men känns det som att förarna till det här tillfället har fått lite mera känsla för de här sänkningarna fram, bak och vet vad de ska göra? Eller?
Känns som att det går framåt för den nya typen, men frågan är om de... Jämför man med slutet på förra året så tycker jag fortfarande att de inte är i den nivån jämfört med de andra, utan de andra har tagit ett kliv och Ducati har inte än så länge tagit det klivet. För i slutet av förra året så var de ju inte överlägsna, men Bagnaia var ju riktigt sylvass de sista racen. Och det har vi inte sett än jämfört med de andra, men de andra har ju tagit ett kliv också.
Men på förra kommentarerna låter det som att det finns utvecklingspotential eller potential i hojen. Man har inte hört de här kritiska rösterna.
Nej, det har man inte gjort. Utan de säger ju det, att det finns potential i det de sitter på. De måste börja göra finjustering och så vidare. Och så vidare. Och, ja, får vi se när de visar det då.
Men går det där att beskriva då för någon som inte har kört motorcykel på så hög nivå, den här känslan som krävs för en förare för att prestera på ditt max? Jag menar, jag snackar det här nu, nya kontrakt, var ska de ta vägen? Och även om man har många kvaliteter som förare, så är det inte säkert att de kvaliteter man har matchar de kvaliteter och styrkor som fabrikatet har, som man går till. Vad krävs för att man ska kunna prestera på den absoluta toppen i den här sporten?
Ja, bra känsla. Måste ha bra känsla för grejerna, helt enkelt. Och nu har det hänt så pass mycket till den här säsongen, så det är klart att det tar en stund innan man får den där känslan som man vill ha.
Kanske får sortera ut sig då under de första racen.
Ja, absolut. Här. Det är ju pågående projekt.
Tycker du vi ska hoppa vidare till april igen efter det här?
Tycker det.
Där har vi två förare som faktiskt har presterat här, och vi pratade i förra veckans podd om att det hänger ihop med dels fler testdagar. Man har fortfarande de här fördelarna kvar. Aprilien har inte sina poäng, utan det går fortfarande att utveckla och man har friare testning. Men samtidigt så är man bra med båda förarna på en helt ny bana nu.
Mm, man är det. Man är alltså 4 med Lenchesparger och man är 8 med Vinales. Vinales 4/10 efter Polesparger. Jag tycker det ser bra ut för Aprilia faktiskt, men det är också sådär svårt. Visst, test är test och sen så kommer vi till ett race och så är de knappt 10, men Ja, det känns som att de har tagit ett kliv till. Förra året tog de en pallplats med Alenchis Parger och på Silverstone. Och frågan är om de inte kan vara med och utmana lite till i år faktiskt. Det känns så i alla fall. Faktiskt.
Aprilia har ju... Alltså, det är ett litet märke tycker vi då i MotoGP. Men de har ju mycket GP-erfarenhet och Superbike-erfarenhet. Alltså det är ett racingmärke i grunden.
Visst är det. Och de har ju ett rent fabriksteam nu till den här säsongen och gått ifrån Gresini så att sagt. Så att, det tar väl också en liten stund innan det sätter sig ordentligt.
Vad är förarnas egna kommentarer då kring hur cyklarna beter sig och funkar i år mot förra året?
Ja, men de är överlag positiva, tycker jag. Och säger också att det finns kapacitet att utvecklas. Så att, de ser fram emot säsongen, båda de förarna.
Och så får man se då om det går så bra så att man blir av med de här fördelarna. För då blir det på något vis, då blir det verklighet. Då tävlar man plötsligt på lika villkor. Och då har vi ju KTM som vi kommer gå igenom längre fram och dra paralleller till. För den här sista nivån, den är ju ändå svår. Och sista höga nivån, högsta, är svår att komma till.
Ja.
Ja, positivt för Aprilia då.
Tycker jag.
Och Suzuki var vi inne och snudda på tidigare. Mir och Rins, två förare med potential båda två. Jättebra fart och en bra produkt de sitter på. Som också har fått lite extra knuff till i år då.
Lite mer motor har de fått. De saknar ju fortfarande de här sänkningsanordningarna. De har ju den bak, men de har ingen automatisk lösning som de flesta andra har. De flesta andra märkena har ju en variant där man helt enkelt aktiverar den här sänkningsanordningen bak innan man går in i svängen. Och sen så fort man går ut i svängen så aktiveras den automatiskt. Och det har inte Suzuki än så länge. Och där tycker de själva att de ligger lite på bakfoten, utan de själva aktiverar ju den. Det såg vi ju tydligt då när den debuterade, den här anordningen i Red Bull Ring förra året. Det är väl det som är lite kommentarer från deras sida, men också att de har en bättre motor. Mir missade ju sista dagen, han slutade på en 12:e plats, Rins då på en 7:e. Mir blev ju matviftad och missade som sagt hela den sista testdagen. Ja, det är ju inte bra givetvis, speciellt inte missa sista dagen. Det är bara 5 testdagar det var inne på, och missar då sista på en helt ny bana när förutsättningarna som bäst, så klart man har mycket att testa. Men Rins, han var ju inte egentligen först av alla på alla pass. Han var väldigt sugen. Var den första som körde ett varv på en MotoGP-cykel runt den här anläggningen och var klar vid lunchtid ungefär på söndagen. Jag hade gjort sitt testschema och var ganska nöjd.
Men han har också mycket att bevisa i år med tanke på hur mycket stolpe ut det var under fjolåret för just Rins.
Ja, han hade ändå fart där, så att det ska bli spännande att följa ändå. Ja.
Och tittar man, backar man ytterligare några år bakåt i tiden, så är ju Rins en förare i Moto 2 där han var stark i slutet på racen helt enkelt. Ja. Kan han vara en titelkandidat till och med?
Ja, en utav dem. Ja, men det är ju så extremt jämnt.
Ja, det är ju det som är talande för det här.
Alltså hur många skulle kunna komma på, om vi bara tar, hur många är rimligt att komma på pallen? Ja, jag skulle vilja säga kanske allihopa.
Ja, jag tänkte säga det är nästan hela startfältet.
I rätt dag så skulle alla, till och med Darren Binder skulle kunna komma på pallen en rätt dag. I regniga förhållanden på Le Mans och 2 plus grader.
Ja, men 20 stycken kontinuerligt, ja, kan jag känna
mig. Ja, absolut.
Nej, det är det som är svårt för att urskilja de skillnaderna.
Ja, det är det. Och sen just på test också. Man vet ju inte exakt vad de tar. Man kan bara dra liksom en linje över allting och se hyfsat var de ligger någonstans.
För när väl racen sätter igång och racehelgerna, då har ju de en speciell rytm. Där kan det vara ganska... går det felfritt en hel racehelg, då gör man ju som förare och team successiva förbättringar och så. Men varenda litet avsteg från det här, en missad tid eller alltså att någonting tekniskt händer som man förlorar tid på banan, har vi ju sett spelar in i slutet på racehelgerna. Och kanske framförallt i kvalet då på lördagen.
Visst gör det.
KTM har vi inte sagt någonting om ännu, annat än att de har inte fördelarna kvar. Två nya förare i Tech Trois-teamet med Fernandes då och med Gardner, som båda då har, ja, framförallt Gardner som slog sig ordentligt här under försäsong, men också Fernandes då som kraschade senast. Och sen har man då Binder och Oliveira som åkte lite jojo under fjolåret. Hur ser det ut efter testerna nu på de här fyra? Ja,
Binder är ju den som är snabbast. Du tar dem på en 11:e och sen Oliveira på en 15:e. Det skiljer väldigt lite de två emellan. Det är knappt en halv tiondel. Så att, väldigt, väldigt jämna tider de två emellan. Men sen som du säger, Fernandes råkade ut för en rejäl krasch här under lördagen. Och såg en bild på honom där och det var blåslaget på huvudet där. Och verkar ha slagit i huvudet ganska rejält faktiskt, men testade ändå att köra dagen efter, men tyckte sig själv uppleva att han hade ingen avståndsbedömning, ingen hastighetsbedömning, utan det kändes som att när det gick 300 så tyckte han att det gick 600, så att ja, det var, kanske inte borde ha släppts ut på banan ens en gång, men det har vi pratat om där med hjärnskakning, att just det protokollet måste kanske bli lite mer hårdare.
Annars är det den av rookiesarna i alla fall som vi har framhållit som snabbast kanske.
Mm. Ja, den som har imponerat mest åtminstone, ja. Det tycker jag. Men som sagt, han fick nog inte ut sin rätta potential riktigt det här testet, utan slutade då på platsen före Gardner visserligen, men Gardner har ju en bruten arm som han åker med från en krasch eller testolycka tidigare under året, eller tidigare här under januari.
Mm. Men de ordinarie två, där är inte ordinarie utan de två fabriksförarna där, Binder och Oliveira, då fortsätter som du säger Binder och var den snabbare. Samtidigt hade vi den här perioden under förra året när Oliveira var absolut bästa poängplockare i hela mästerskapet. Mm. Vad händer? Varför får inte KTM ut sin potential just nu då?
Nej, de säger också att det finns potential i paketet och Gudotti där, ny teamchef för teamet, verkar också överlag positiv och säga att det finns små grejer att jobba på som kan ge mycket tid, men ja, det ska visas också. Jag skulle säga att formen just nu, det är runt tionde plats.
Och det är som bäst kanske?
Ja, just nu är det så. Mm. Får vi se när vi kommer till Qatar om de kan ha hittat någonting under de här tre veckorna när de har fått analysera all data som de har fått ta med sig och sådär. Men det kan ju givetvis alla andra också göra.
Mm. Ja, är det några av förarnas egna kommentarer som sticker ut, tycker du, efter testerna? Eller har vi fått med essensen på att gå igenom märkena här?
Nej, men vi har ju varit inne på det med det som sticker ut, om man nu ska säga så. Det tycker jag framförallt Quartararo som är rejält negativ till Yamahas utveckling här under året, att det inte går så mycket framåt som han vill, och med det sagt så är han tvåa på testet och gjorde den klart snabbaste race-simuleringen, även fast han själv kanske inte var nöjd med det, så att det blir spännande att följa. Jag tror att de är i lite problem, det var vi inne på lite tidigare. Och sen som vanligt då Aleix Espargaró och som säger att det är okörbart på banan och att det går absolut inte att köra överhuvudtaget, och ja, sådana kommentarer som han ofta fäller.
Det har han sagt i USA.
Det säger exempel. Han överallt. Ja. Det spelar ingen roll var det är någonstans.
Nej,
så tycker han det. Så att det är väl som vanligt. Men sen tycker jag överlag positivt hos Honda. Det var vi inne på där med Marquez, Paul Espargaró och framförallt som verkar uppåtgående trend. Blir spännande att följa.
Mm. Och så konstaterar vi också då i andra änden av skalan att rookiesarna är de som ser ut att ha det tuffast fartmässigt och kanske lite förvånande med tanke på att det är en ny bansträckning som man testar på senast.
Mm. Någon av dem brukar alltid kunna vara med då när det är nytt, när det är blank papper för allihopa, men inte den här gången. Ja. Och sen Dovi då på 19:e, det är också sådär, vad har vi Dovi?
Svårt.
Ja, det är svårt. Det är svårt.
Svårt för honom åtminstone. Men positivt utropstecken Marini som snabbaste Ducati då. Även om det är test så är det ändå i toppet av honom.
Absolut.
Du, det här som pågår nu då med testande och sista förberedelserna, det gäller dels att vara i bästa form själv. Det vet vi att alla förarna inte är då. Vi har nämnt några krascher och skador. Men också då att det är nu under de kommande 2 veckorna som man ska analysera allting en sista vända innan man bestämmer vilken konfiguration man använder för motorerna då. Och har det gått att utläsa några skillnader kring vad förarna tycker om de här? Som, vad man har sagt om motorer eller cyklar efter testerna?
Nej, inte direkt. Alla verkar vara överlag. Test är ju som test är. Alla säger ungefär samma sak. Vi måste analysera och sen så måste vi förbättra oss och vi har kapacitet. Ja, det är det vi hör från de flesta. Men det vi ska komma ihåg är precis som du säger, när vi kommer till Qatar första friträningen, då låses motorerna för 5 av 6 tillverkare. Och då är det den konfigurationen som man ska köra med.
Mm. Och då hoppas vi att det inte blir någon ventilmaterial.
Ventilstrul.
Ventilstrul, nej.
Nej, exakt. Och reglerna säger då 7 motorer för de här 5 märkena, det vill säga alla märken då utom Aprilia. 7 motorer under säsongen, 9 motorer för Aprilia. Och Aprilia kan ju då även byta konfiguration på sina motorer under säsongen, vilket inte de andra märkena kan göra.
21 racehelger, en mer än vad det har varit någonsin, och framförallt fler racehelger än de senaste åren, och flera tillfällen under året där racen ligger väldigt tätt också. Kommer ju att premiera de som håller sig på hjulen och håller sig skadefria såklart i sammanhanget. Det här med kontraktsskrivande då, när man nu skriver kontrakt så tidigt som det ändå görs, så är ju det enda förarna har att gå på här i början på säsongen om man ska skriva tidiga kontrakt, det är ju det man ser nu från testerna, eller hur?
Mm.
Det är ju nästan som att köpa grisen i säcken.
Ja, så är det. Det ska bli intressant att se om det kommer några förlängningar. Jag gissar på faktiskt att det kommer ta en stund i år. Det brukar som sagt bli de första i januari. Nu är januari redan över. Och det kommer ju inte någon där. Så att, jag tror att det kan dröja lite. De som sitter på de märkena, alltså jag tänker på Bagnaia som förlänger med samma märke, det kanske kommer snart. Typ Bagnaia eller Rins eller något sånt där. Men de som byter märke, det tror jag kommer dröja ett tag, för de vill nog gärna komma igång med säsongen först ordentligt.
Mm. Och säsongen börjar första helgen i mars, det är det som är nästa anhalt för de här förarna och för teamen. Och Qatar, Losail, återigen kvällsrace, men däremot så har man ju tidigare lagt på dagen schemat för hela racehelgen, eller hur?
Det har varit lite problem där med fukt på kvällen.
Mm. Ja, det ska bli spännande att vara på plats där, och till dess så är det 2 poddar vi kommer hinna med. Vi måste blicka lite framåt förutom till premiären, så vi har inte behandlat någonting i de mindre klasserna. Det lär ju finnas utrymme för det innan säsongen drar igång. Och sen också titta närmare på just premiärevenemanget och den banan i kommande poddar.
Och förhoppningsvis lite nyheter om Stigefelt.
Mm, det ser jag också fram emot. Det får han ta till sig här nu om man lyssnar på det här. Du Andreas, är det dags att avrunda för idag?
Tror det.
Du är bra på det här att...
Stort tack till alla våra följare och alla som stöttar den här podden via Acast eller via Patreon. Vi har sett att det är många som har längtat efter den här podden, efter vårat kortare vinteruppehåll.
Mm. Men nu är vi igång. Nu försöker vi hålla den här tempot som vi har satt igång.
Exakt. Jag längtar efter race, så vi har någonting... Något riktigt att analysera.
Ja, det blir på riktigt då.
Ja, då är det 25 poäng som delas ut helt enkelt.
Mm. Ja, då avrundar vi för idag och säger tack till dig som lyssnar. Och så hörs vi igen inom kort.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hi.
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.